Välkomna till Heimsökt, podden där vi gräver oss ner i skräcken i svensk Finland. Av och med mig, Amanda Sandvik, för Vasabladet och Österbottens tidning. Idag påbörjar vi slutrakan. Dagens historia är del 1 av 2, där vi följer vår huvudperson genom och bortom livets slut. Men är det verkligen slutet? Och vad skymtar bakom Vasas hustak? Mamma, om du läser detta vill jag att du ska veta att jag är tillbaka. Jag, Signe Mattsson, född den 9 januari 1997, är tillbaka. Jag vet inte hur lång tid jag har, så jag skriver ner det som har hänt mig för att du ska förstå att jag gjort allt i min makt för att komma fram till dig. Om jag inte hinner se dig innan jag försvinner igen, vill jag att den som hittar detta dokument ska se till att det når fram till Margareta Mattsson på Matildavägen i Korsholm. Hon måste få veta att jag gjorde mitt bästa. Att jag saknar henne mer än ord kan förklara. Och att om jag försvinner igen kommer jag göra om det jag gjort gång på gång tills jag lyckas igen. Vi kommer kramas än en gång, mamma. Men det kan ta en stund. Och du måste förstå varför. Dagen jag dog, då den blå bilen mötte bakhjulet på min cykel på Sandögatan i Vasa, kom inget varmt vitt ljus över mig. Jag såg inte mina minnen spelas upp bakom mina stängda ögon och ingen herde kom för att vägleda mig. Fallet som skulle komma att bli mitt slut gick så fort, men samtidigt visste jag exakt vad som hände. Jag hörde benen i min nacke krossas mot asfalten. Blod pulserade ut genom såret i min tinning. Jag skrek men öppnade inte munnen. Mina lungor kunde inte längre pressa ut den luft som fanns där i. Sen kortslöts allt. Det fanns bara mörker. Det var så en stund. Tyst, varken varmt eller kallt. Lite som att sova. När jag väl kände marken under mig igen trodde jag för en stund att jag klarat mig. Medan jag kravlade mig upp lovade jag att aldrig cykla utan hjälm igen. Men allt runt mig var fel. Det första som slog mig var att ingen kommit för att hjälpa mig. Varken ambulanspersonal eller medtrafikanter. Det fanns ingen på hela gatan. Inga stressade Vasabor med matkassar i händerna. Inga förskolebarn iklädda reflexvästar. Inga tysta elbilar, inga stadsbussar, ingen alls. Det varma vårkvällskenet hade förbytts mot en ljusgrå himmel. Träden längs vägen, som dagen jag dog klätts i ljusgröna knoppar, stod nu bara. Torra höstlöv ven omkring i brisen som drog längs gatan. Jag svängde runt i sökandet efter tecken på liv men fann inget alls. Min mobil låg inte längre i bakfickan. Jag såg mig om efter min ryggsäck fylld med picknickmat och en flaska prosecco som jag och Isa skulle avnjuta i parken. Jag hittade varken den eller min cykel. När jag kom ihåg känslan av det varma blodet slog jag handen för min panna. Huden där var hel och len. När jag vände mig om mötte jag min spegelbild i ett av fönstren till Vasa teater. Till min lättnad kände jag igen mig själv. Iklädd samma blå jeans och sidenblus jag klätt på mig den morgonen. Lättnaden förbyttes mot förtvivlan då jag märkte avsaknaden av smärta i min kropp. Jag borde ha haft så ont. Jag borde ha blött och haltat, men istället stod jag där på två ben. Som om jag precis gjort mig klar för dagen. Jag skrek, högre än jag någonsin gjort på de 25 år jag levt. Ljudet ekade mellan husen, studsade tillbaka till mig och fick mig att inse att jag precis hade förlorat allt. Bara för att jag cyklade till parken istället för att gå. Jag tänkte på dig då, mamma. Du som alltid trott på ett liv efter döden, men aldrig på Gud. Jag la mig ner på rygg på trottoaren, utanför den stora teaterbyggnaden. Väntade på att känna kyla eller hetta. De brukar ju säga att hoppet är det sista som lämnar en, men mitt försvann så förbannat fort. Jag väntade på att den grå himlen skulle bli nattsvart, men den förblev så ljus, timme efter timme. Jag tittade upp mot fönstren på husen som omgav mig och hoppades på att en lampa skulle tändas i något av det. När inget hände slöt jag ögonen och försökte somna. Jag vet inte hur länge jag låg där. Det kändes som en hel natt, men det är svårt att säga exakt. Man hinner tänka så mycket när inget längre spelar någon roll. Mest ångrar man sig. Kommer ihåg allt man aldrig sa och hur rädd man var i. Jag var rädd för att märkas på jobbet, för tänk om det fick någon att ogilla mig. Rädd för att mamma skulle tro att jag inte klarar mig själv om jag kom på besök för ofta. Rädd för att dö ensam och att Isa skulle sluta prata med mig om hon visste att jag hade snackat skit om henne på fyllan. Inget av det hade längre någon betydelse, men ändå tänkte jag på det, om och om igen. När jag till sist inte klarade av tankarna längre bestämde jag mig för att gå. Jag strosade ner för kyrkoesplanaden och stannade till när jag kom fram till Ritz. Det var där jag hade haft min första AV när jag började på PR-byrån. Några från mitt team skulle gå och se en film efter jobbet. De hade bjudit med mig under lunchen på min första dag. Och jag kände mig så lycklig över att äntligen ha ett vuxet sammanhang. Jag hade haft några tuffa år innan jag egentligen fick mitt första riktiga jobb efter min utbildning. Jag insåg att det var svårt att minnas vissa detaljer, som vilken film vi sett, trots att det var glasklart i mitt huvud innan jag dog. Men jag mindes känslan, vad vi skrattade åt, hur popcornen smakade, ölen på baren efteråt. Jag mindes också den lilla kvinnan som stod i kassan den dagen. Hon måste ha varit minst 60, antagligen en bit över. Hon var så vänlig, så bra på sitt jobb och gav oss ett fint bemötande på en speciell dag. Jag undrar om hon visste att hon gjorde mig glad och att hon var bra på sitt jobb. Kanske hade hon gjort det i många år, kanske hela hennes arbetsliv. Jag ville stanna på mitt jobb, på byrån, lika länge som hon haft sitt. Bli bäst på vad jag gjorde och aldrig förlora mitt sammanhang. Men i de stunderna, både på AVN för länge sedan och när jag stod där, död, utanför Ritz, var framtiden så långt borta att inget spelade någon roll. Det var på byrån jag träffade Isa. Hon satt i mitt team. Smart, rolig, innovativ som ingen annan. Hon blev lite av en mentor för mig. Och hennes råd skulle komma att göra goda saker för mitt bristande självförtroende. Vi spenderade mer och mer tid tillsammans utanför jobbet och innan jag visste av det hade hon blivit min allra bästa vän. Hon var den första bästisen jag någonsin haft. Nu skulle hon aldrig få veta det. Jag skulle gå ensam omkring på Vasas tomma gator i all evighet och hon skulle för evigt finnas en cykeltur bort. Jag ångrar den kvällen, bara en månad innan jag dog, då jag sagt så elaka saker om henne. Vid den tidpunkten hade jag varit på byrån i ett år och suktade efter en befordran. I veckor hade det tisslats och tasslats om att en kvinna skulle ta över som teamleader efter att vår dåvarande hade gått i pension. Trots att jag var relativt ny hade jag blivit en av de bästa i teamet och föreställde mig hur glad mamma skulle bli när jag berättade för henne att jag hade fått löneförhöjning och en ny titel. Men såklart så gick den rollen till Isa. Jag borde ha förstått att det var det som skulle hända, men i mitt huvud hade jag skapat en fantasivärld och bott i den som om det vore verkligt. Den kvällen, dagen då beslutet offentliggjordes, gick jag ut och dansade. Utan mina vänner från jobbet. Jag var väldigt full redan när jag kom till Fontana. Och redan där borde jag förstått att jag inte var stabil. Inne vid baren träffade jag på ett gäng bekanta från gymnasietiden. Och innan jag visste ordet av dansade vi som vi alltid varit vänner. De poängterade att jag kände som en helt annan människa än under vår skoltid. Och det hade jag blivit. Men jag var arg och ville visa för mig själv att det inte var Isas förtjänst. Att jag blivit så självsäker och modig. Det eskalerade och vid klockan 3 grät jag i en av tjejernas famn och sa så hemska, inte alls sanna saker om Isa. Dagen efter mådde jag som jag förtjänade och bestämde mig för att Isa aldrig skulle få reda på vad jag hade sagt. Jag skrev till en av tjejerna jag umgåtts med kvällen innan på Instagram och bad henne glömma allt, att jag var för full och inte tänkt klart. Hon svarade aldrig på mitt meddelande. Jag insåg att jag fastnat i mina tankar. Jag drog i dörrhandtaget till Ritz. Låst. Av någon anledning hade jag tänkt mig att det skulle vara öppet. Inte för att jag hade hunnit tänka speciellt mycket kring logiken i eftervärlden. Men eftersom jag tycktes vara dess enda inneboende tänkte jag mig att inget borde vara utanför mina gränser. Att jag borde få komma in dit för att jag hade varma minnen där. Men icke. Så kläcktes idén som ledde mig gatan ner till hovrättsesplanaden och fram till Revelcenter, ryckande i varje dörr jag kom åt. Varje restaurang, kaféerna, bilskolan, varje hem jag stötte på. Färden gick långsamt, men vad gjorde det? Jag hade trots allt alltid i världen. Ibland ropade jag efter hjälp, bara för att se vad som hände. Men fortfarande var min egna ekande röst allt som kom tillbaka. Ibland tyckte jag mig höra ett monotont, mullrande ljud, men fann ingen källa. När jag till slut var framme vid Revelcenter insåg jag att de automatiska glasdörrarna stod öppna. Jag gick en runda i det till synes övergivna köpcentret, kände på akryltröjorna på H&M och förundrades över att jag hade känslan kvar. Drömde om att få äta på något av kaféerna en gång till. Men ingen färsk mat fanns att finna. Bara förpackningar med rostad lök, chips, engångsbestick och servetter fanns i skåpen jag snokade igenom. Ingen hunger kunde jag hitta i mig själv heller för den delen. Jag hade precis gått igenom bokaffären, plockat på mig några titlar i en ryggsäck jag hittade liggande på golvet och gått ner för den stilla stående rulltrappan igen. När ljudet av en mans röst fick mig att skrika till. Ta det lugnt, det är inte som att jag kan ha livet av dig igen, sa den långa mannen med ljust hår i en fixad frisyr. Han log ett snett leende, som om han var väldigt stolt över sin kommentar. Jag fann inte situationen speciellt underhållande. Han var klädd i polotröja och välstrukna kostymbyxor och gick som en person som alltid visste vart han var på väg. Om vi båda fortfarande levde hade jag antagit att han jobbade på ett av kontoren som fanns längre bort. En riktig businessman. Stanna där, sa jag så strängt jag kunde. Han stannade, höjde sina händer som för att visa att han respekterade mitt space. Du behöver inte vara rädd. Inte för mig i alla fall. Men om du inte vill försvinna iväg i mörkret för evigt bör du lyssna på mig och följ med. Ett mörkt, dovt, mullrande ljud, samma som tidigare, hördes utanför köpcentrumets väggar. Genom glastaket tyckte jag mig skymta en skugga, stor och porös som ett sandmoln bakom hustaken på andra sidan torget. Men färgen på partiklarna som var på väg mot oss var nattsvarta, och ju närmare de kom desto mer ryckiga och okontrollerade tycktes molnets rörelsemönster. Jag förstod att jag inte ville fastna i dess mitt. Kom då, ropade mannen som börjat röra sig mot utgången på hovrättsesplanaden och jag följde efter. Jag gick några steg bakom honom. Ifall han skulle få för sig att hoppa på mig skulle jag ha ett litet försprång. Vad heter du? Frågade han medan vi gick över torget. Jag övervägde att ljuga, men tänkte att det kanske inte spelar någon roll ifall jag talar sanning eller inte. Signe, sa jag. Jonathan, svarade han. Jag skulle skaka hand om vi inte hade så bråttom. Han verkade trevlig, på det där polerade sättet vissa människor håller sitt yttre. Men en viss genuin värme strålade genom fasaden. Vi fortsatte gå. Förbi Espen, rundade hörnet med den röda skylten för den billiga klädbutiken på Vasaesplanaden och gick över vägen. Inga trafikljus lyste längre. Ingen dikterade när och hur vi fick gå över vägen. Men inga bilar körde heller längs gatorna. Vissa stod parkerade längs dess sidor. Gula, blå, röda av olika märken. Men inga avgaser fanns att andas in. Luften kändes höstkrispig utan att jag behövde frysa. Jag tog mig en titt över axeln på torget, som jag gått fram och tillbaka över hela mitt liv. Det var liten för att gå mellan spelbutiken i köpcentret som nu hette Espen och klädbutikerna inne på Revel, som vuxen mest i eget transportsyfte. Allt kändes så främmande men så hemma på samma gång. Allt var mitt men allt hade gått förlorat. Vi gick in på en parkering bakom huset där en inredningsbutik låg förut och det absurda i situationen började sakta sjunka in i takt med de allt mer raska stegen jag tog. Ljudet från molnen blev allt högre. Ibland när jag vågade se mig om kunde jag se att det blev allt större. Jag tyckte mig även se något som liknade monstruösa missformade armar sticka ut från det. Det greppade målmedvetet om luften och husstaken det passerade. Jag ökade takten. Till slut kom vi ut på Korsholmsesplanaden och svängde ner i riktning mot polishuset. Vart är vi på väg? Frågade jag då det mullrande ljudet. Från vilket jag nu kunde urskilja ett animalistiskt ylande. Fortfarande inte avtagit och tycktes nu vara inte mindre än ett par minuters färd bort. Jag spanade över höghusens tak, men hela himlen hade nu mörknat till en grad att jag inte visste var molnet började och slutade ovanför oss. Små sandiga partiklar regnade ner på marken. Jag försökte undvika dem. Du ska få se, sa Jonathan och svängde in på Klemetsögatan. Även han hade ökat takten och såg sig ofta över axeln för att se att jag hängde med. Till slut kom vi fram till K-supermarketbutiken och Jonathan sprang fram mot de stängda dörrarna. Men drog fram en kofot från under en av bilarna på parkeringen på sin väg dit. Med en enorm precision och styrka tryckte han upp en springa stor nog att tränga sig igenom och manade mig att gå in i den mörka affären. Först tvekade jag, innan rädslan att försvinna i mörkret, som Jonathan uttryckt sig, blev för stor och jag praktiskt taget slängde min kropp genom öppningen. Tryck igen dem, men var försiktig med glaset, sa Jonathan när vi båda kommit in. Och tillsammans med mycket möda stängde vi igen dörrarna. Sen sprang Jonathan längre in, bort till kassorna och kröp in bakom en av de. Jag såg inget annat val än att följa efter. Tillsammans satt vi ihopkrupna bakom kassa 3. På golvet låg en bäddad, lätt ihoptryckt madrass med tillhörande täcke och kudde och böcker i olika högar. Jag plockade ihop lite grejer från Asko, viskade Jonathan. Av någon orsak förundrades jag över att han gått ända till Stenhaga, men i och för sig så hade vi ju alltid i världen. Plötsligt mörknade världen utanför ännu mer och det lät som att ett mäktigt oväder omsvepte huset. Titta inte, sa Jonathan och drog in mig bakom kassan så jag inte kunde se glasdörrarna längre. Allt jag hade var ljuden. Ljuden av skrik, av släpande fötter och bankande händer mot husets väggar. Jag slog händerna över öronen. Jonathan bara blundade, väntade tyst och stilla på att molnen skåg förbi. Det kändes lugnande att han inte fick panik. Inte sprang iväg utan bara satt där som en mur mellan mig och det onda utanför. Jag var som nyfödd i en värld jag trodde mig ha känt från insidan ut. Vi satt så i kanske 10 minuter en kvart tills ljudet som sipprade in genom mina fingrar försvann. Jag tror att det är okej att komma ut nu, sa Jonathan och kika fram från kassan för att bekräfta sin insikt. Vem är du egentligen? Frågan fick Jonathan att skratta. Han hade ett väldigt vackert skratt. Ett sånt som porlade. Alltså, är du en ängel eller en demon eller nå? Jonathan skrattade högre. Hårdare. Ja, jag är nog bara död, som du, sa han. Finns det fler här? Kommer alla hit när de dör? Frågar jag. Jonathan skakar på huvud. Det har funnits andra, men jag har inte hittat någon utom dig på länge. Och jag vet inte varför, men bara vissa tycks hamna här. Jag tror att vi är något slags limbo, ett mellanstadie. Limbo, varken himmel eller helvete, ett evigt väntrum. Om inte helvete vi är i, vad var det där som precis drog förbi, sa jag. Det kommer ibland, jag vet inte vad det är. Bara att man försvinner härifrån om man hamnar i dess väg. Och som du såg verkar det inte vara den mest godsinnade entiteten. Jag kunde inte annat än att hålla med. Skriet det svarta molnet gett ifrån sig ekar fortfarande i mina öron. Jag ville inte veta var man hamnade ifall det fick tag på en. Hur hittar du mig? Frågar jag efter en stunds tyst betänketid. Jag hörde dig skrika. Det är rätt så tyst här så ljudet tog sig en bra bit. Jag fick dock leta länge innan jag faktiskt hittade dig. Jag är visst inte så bra på att spåra som jag trodde. Jag mindes plötsligt sekunden jag insett att jag faktiskt var död. Ljudet jag gett ifrån mig. Tror du att den där saken, molnet, kom på grund av att jag skrek så högt? Jonathan ryckte på axlarna. Kanske, svårt att säga. Den brukar hur som helst dyka upp när en ny person hamnar här. Men att märka av att man har dött brukar sällan gå tyst till. Hönan och ägget, sa han. Jag ställde mig upp. Rastlös och krossad över att åter ha behövt möta insikten om att jag inte längre levde. Jag sa till Jonathan att jag skulle ta ett varv innan i affären. Jag behövde lite tid för mig själv. Inne i affären fanns, som i kaféet inne på Revel Center, ingen färsk mat. Bara sånt packat i påsar och burkar med en hållbarhet på flera år. Jag kände fortfarande inget sug efter varken mat eller snacks. Inte ens när jag passerade godishyllan väcktes behovet. Jag plockade upp en chokladstång och synade den prassliga påsen. Övervägde att öppna förpackningen och ta en tugga, bara för att känna känslan av mitt gamla liv, men tanken fick magen att vrida sig. Jag vågade inte gå allt för långt in i affären, då ljuset från glasdörrarna inte räckte särskilt långt och enbart vissa av lamporna i taket lyste. Så jag gick tillbaka till kassorna, där jag fann Jonathan fortfarande sitta vid sin lilla koja bakom kassan. Han läste en tjock bok om något krig jag inte hade någon koll på. Hur hittar du det här stället? Och hur gör vi när vi vill komma ut? Frågar jag och Jonathan tittade upp från sin läsning. Han förklarade hur det fungerade. Att vissa dörrar öppnas och stängs en stund senare. Inte enligt något mönster. Utan till synes helt utan lagar och regler om när och hur. Det var därför jag hade kunnat gå in i Revel Center men inte någon av lokalerna på hovrättsesplanaden. Jonathan hade gått förbi affären en dag när dörren var öppen och noterat kofoten som låg utanför. Det var den dagen han märkte att dörrarna kunde öppnas med tillräckligt mycket våld. Oftast väntar jag på att dörrarna öppnas av sig själv, men går det allt för lång tid brukar jag bända upp dörrarna inifrån på samma sätt, sa han. Han berättade också att om molnet av skrik och människodelar skulle göra entré medan dörrarna var öppna, behövde vi springa. Vilket gjorde mig mindre taggad på att stanna kvar i affären. Utom Jonathans lilla koja bakom kassan kändes allt så kallt och jag dött där inne. Jonathan föreslog att jag skulle göra upp en egen station bakom någon av kassorna, så att jag hade någonstans att gömma mig och spendera tid. Vi behövde inte sova i det stadie vi befann oss i, men en plats att läsa böckerna jag hade plockat med mig tackade jag inte nej till. Så efter en runda till inne i affären lyckades jag skrapa ihop något att bygga min lilla station av. Flisfiltar på extra pris, en påse mylla som kudde och en påse chips som nackstöd. Inte det mest bekväma, men det fick funka för stunden. Jag la in mina grejer bakom kassa 2 och gick sedan bort till kassa 3 för att prata med Jonathan. Jag kunde se att han tänkt på något han inte än visste om han ville berätta för mig. Nu är det så att det bara finns du och jag här, i hela den här världen. Så har du något du vill säga så är det lika bra att berätta direkt, sa jag i en ton jag hoppades var både uppmuntrande och seriös. Jonathan fortsatte tyst fundera en stund. Huvud lutade mot sina knän, vänster handen kliande hårbotten. Sedan reste han på sig och föreslog att vi gick ut på en promenad tillsammans. Ute hade den grå himlen återfått sin ljusa nyans efter molnets framfart och temperaturen var oförändrat neutral. På vissa ställen såg man spår av molnets färd, som sandiga rester på marken, och på fler ställen kunde jag se halvförmultnade, liksvarta fingrar som tycktes ha gått av i tumultet. Vi gick i sandviken, förbi bostadshusen, förbi hästburgar upp mot motorvägen. Det kändes förbjudet att gå där, som om jag kunde dö igen om jag satt min fot på vägen. Men inga bilar kört här heller. Ingen skulle ta livet av mig än en gång. Vi gick en stund i tystnad på vägen. Om allt fortfarande var som vanligt hade vi nog hört ljudet av fågelsång. Med en svängde Jonathan om och vi promenerade bort mot sjukhuset. Vi hade tur när vi väl kom dit. Dörrarna var öppna. Det var det ofta, sa Jonathan. Han hade en teori om att ju mer folk som rörde sig på en plats i den riktiga världen, desto större var chansen att dörrarna skulle vara öppna i vår. Jag höll med om den teorin, trots att jag inte hade speciellt mycket fakta att basera det på. Precis som inne i affären så var belysningen bristfällig och lamporna i taket blinkade av och på om vartannat. Som tur så sken den evigt ljusa himlens sken in genom fönstren och lät oss se mycket bättre än inne i butikens dunkel. Dörrarna till sjukhuset måste vara öppna då molnet svepte förbi. För överallt på golvet låg svarta sandkorn och även något som liknade fjädrar droppade i motorolja. Jonathan såg förvirrad ut. Han hade aldrig sett sådana spår förut och visste inte riktigt vad han skulle göra av det. Vi fortsatte vår promenad inne på sjukhuset och Jonathan föreslog att jag skulle ta med mig en kudde tillbaka till K-Super för att göra min station bakom kassan lite mysigare. Men något kändes fel med det, som om jag skulle ta med mig sjukdom, trots att jag inte längre kunde påverkas av något sånt. Jag såg att Jonathan fortfarande var försjunken i tankar och jag bad honom prata med mig. Det blev så ensamt när den enda andra personen i världen stängde sina dörrar. Jag spenderade mycket tid här när jag var liten. Öronbarn, vet du. Inflammation och infektion. Alltid något fel med det. Sen hade jag så hård lunginflammation en gång att jag fick bli inlagd. Som sagt, alltid något. Men jag har bara fina minnen av salarna här. Av köterskorna och läkarna som tog hand om mig. Ibland gick det på finska, som jag inte förstod som liten. Men ändå så var alltid personalen där och kött om mig på ett sätt som fick de kala rummen att kännas som hemma. Som om personalen var mina mostrar och morbröder. Jag tyckte om att höra honom berätta om saker. Det kändes hemtrevligt och inte så ensamt som när han var tyst. Det jag tänkt på, fortsatte Jonathan, det jag inte visste om jag skulle berätta för dig redan nu, är att det finns ett sätt för oss att ta oss tillbaka. Jag känner mitt ansikte svalna. Och om mitt hjärta kunde slå hade min puls skenat. Jag trodde såklart inte på honom men lät honom fortsätta. Jag hörde om det från en gammal vän. En person som fanns här med mig för länge sedan. Han är borta nu. Och jag är rätt så säker på att han klarar av det. Att få livet tillbaka alltså. Hur skulle det ens gå till? Ska vi kravla oss upp ur våra kistor? Om vi skulle ta oss tillbaka till våra kroppar. Jonathan stannade till, såg på mig en stund och sa sedan: hur mycket vet du om exorcism? Tack för att ni lyssnat på dagens avsnitt av Heimsökt. Historierna i podden är skrivna av mig, Amanda. Ljudmix och musik görs av Lukas Alnäs. Har du tips på en hemsökt plats i Svenskfinland eller vill dela med dig av en egen historia? Skicka den till heimsokt@gmail.com eller skriv ett DM på Instagram där du hittar podden på @heimsokt. Vi hörs igen om 2 tisdagar. Ha det så bra. Hej då.